Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida. Och välkommen på en gudstjänst.
God förmiddag och välkommen till Roseniuskyrkan. Extra välkommen ska du vara som är här första gången eller känner dig ny här i kyrkan. Jag heter Daniel Karlsson och jag är medlem här i kyrkan och jag kommer att vara mötesledare och hålla predikan idag. På vägen in så kan det ha varit så att du fick med dig en agenda. Det är vår ordning för gudstjänsten. Och den kan du följa med i texter och det vi säger gemensamt. Och de dyker också upp på skärmen tillsammans med sångtexterna. På den här agendan så hittar ni visionen för Roseniuskyrkan. Vilken är att vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Och det vill vi ska genomsyra all vår verksamhet och denna gudstjänsten. Efter predikan sjunger vi lovsång och under den så tar vi upp en kollekt som är frivillig. Den går till ELU den här söndagen som är vår ungdomsorganisation. Så jag vill särskilt rekommendera den kollekten. Vi ber tillsammans och sen sjunger vi den första sången. O Jesu Krist som människa blev. Tack Gud för att du har samlat oss till gudstjänst den här söndagen. Tack Gud för den här nya dagen som du har gett oss. Tack Gud för den här möjligheten att komma hit till kyrkan och möta dig i textläsning och sång och musik och predikan. Jag ber att din beskyddande hand ska vara över den här gudstjänsten och att det är du som ska tala i allt som sker i den här gudstjänsten. I Jesu namn. Amen. Så här i början av gudstjänsten så får vi komma inför Gud och bekänna vår synd. Varför behövs det? Jo, synd är inte något abstrakt koncept, en tankekonstruktion som Gud hittat på, utan synden har ju verkliga, påtagliga, faktiska konsekvenser i våra liv, i våra medmänniskors liv och för hela världen. Synden är det som tränger in i våra liv, skadar relationer, relationen inom oss till oss själva, inom våra familjer och mellan våra vänner och på arbetsplatser, och förstör relationen till vår värld. Gud har satt upp lagen som ett skydd för det som är gott, som är skyddsvärt. Dratt en gräns för vart vi inte ska komma in och förstöra och smutsa ner. Men ändå, för att vi är människor, så är vi där. Vi går över de gränser som Gud satt upp för vår egen skull. Från det som du gjort fel vill Gud göra dig fri. Det är hans mäktiga verk idag. När vi kommer inför honom och bekänner vår synd, så har vi löfte om att Gud kommer göra oss fri från den. Så gemensamt bekänner vi vår synd med alternativ 1. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar.
Hej, jag heter Sofia och jobbar som barn- och ungdomspedagog här i Roseniuskyrkan. Och det har blivit dags för alla barn som vill att komma fram, så ska vi kolla vad som ligger i skattkistan idag. Och sen ska vi sjunga månadens sång, Starkare än döden. Och sen så ska vi gå ner till söndagsskolan. I Roseniuskyrkan så har vi söndagsskola för barn ungefär 3-10 år. Och idag ska ni alla vara med mig på gränden. Så ska vi se vad vi ska göra där. När ni kommer ner så kan ni stanna vid stoppskylten. Vänta lite till om det är några fler barn som vill komma fram. Då ska vi se. Elsa, ska du öppna skattkistan? Vad är det här för någonting? Det är ett kors på en tidning. Precis. Och vad är det Svea håller i? Har ni haft en sån där på er någon gång? Det är ett målarförkläde. Om det var några föräldrar som tyckte att fläckarna på kläderna var svåra att få bort för 3 veckor sedan, så kan jag lova att idag blir det inte lika många fläckar. Jag har köpt förkläden. Vi ska idag fortsätta pyssla för att påsken närmar sig, och då vill vi gärna att ni i era hem ska få ha fint påskpynt. Så nästa söndag kommer vi sälja en massa saker som vi har tillverkat, och pengarna kommer gå till Kom och se Främrasien. Sen låg det en droppentidning med ett kors på, för den här tidningen handlar också om påsken. Den är egentligen för nästa söndag, men jag kommer dela ut den redan idag. Därför att här finns ett bra tips till alla er där hemma. Man kan göra en skattkista, något liknande den här, som man använder under hela påskveckan från palmsöndag framåt. Så då kan man läsa om vad man kan stoppa ner i kistan, eller om man har en hemlig påse eller någonting, varje dag. Och så kan ni följa påskveckan hemma tillsammans. Så jag delar ut tidningarna idag. Det finns också på Droppens hemsida, droppen.elnbv.se. Så kan man också hitta bilder där man kan skriva ut och så. Behöver någon hjälp att skriva ut bilder, så säg till mig så fixar jag det under veckan. Eller idag direkt. Då ska vi sjunga månadens sång, Starkare än döden. Vi står upp alla tillsammans och gör rörelser.
Bye.
Vi ber dagens bön. Tack Gud för barnen här i församling. Tack Gud för den gåvan de är. Tack Gud för söndagsskoleledarna och de som engagerar sig i barnverksamhet i kyrkan. Jag ber för söndagsskolan idag att de barnen ska få en stund med dig. Jag ber också att vi här ska få en stund med dig. Att du ska öppna ditt ord för oss och låta oss se din vilja med oss. I Jesu namn. Amen. Nu kommer jag att få lyssna till dagens textläsningar.
Dagens gammaltestamentliga text är hämtad ifrån Jesaja kapitel 7, verserna 10 till och med 14 och lyder så i Jesu namn. Tecknet Immanuel. Herren talade till Ahas igen och sa: Be om ett tecken från Herren din Gud. Be om det nerifrån djupet eller uppifrån höjden. Men Ahas svarade: Jag vill inte be om något. Jag vill inte fresta Herren. Då sa Jesaja: Lyssna nu, ni av Davids hus. Räcker det inte att ni tröttar ut människor? Ska ni trötta ut min Gud också? Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi står upp och lyssnar till dagens heliga evangelium De är hämtade från Lukas evangeliet, det första kapitlet, verserna 26 till och med 38. Ängelns budskap till Maria. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Gläd dig, du som fått nåd. Herren är med dig." Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut." Då sa Maria till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man." Ängeln svarade henne: "Den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Thank you.
Jag kommer att predika över dagens episteltext som är hämtad från Romarbrevet kapitel 8, verserna 1-4. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den köttsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Vi ber. Gud, jag ber att du ska öppna det här ordet. Jag ber att du ska tala i predikan att det är ditt ord som förkunnas idag. I Jesu namn. Amen. Hur tycker du att det går i ditt liv? Eller, det är kanske en onödigt bred fråga. Mer specifikt, hur är dina relationer med människorna runt omkring dig? Din familj, dina vänner, dina kollegor? Och om du har en tydlig bild av vad som är rätt och fel, principer som du försöker leva ditt liv efter gentemot andra, skulle du säga att du lever enligt dem? Kanske svarar du, ja, jo, för det mesta så lever jag enligt mina principer och behandlar mina medmänniskor som jag tycker att det är rätt att behandla dem. Det är jättebra. Men vi är inte här för att prata om det stora hela, utan vi ska prata om den delen där vi människor faller till korta. För den här texten tar avstamp i att människor gör fel, att det är ett problem, men att det också finns en lösning. Varför kan vi inte fokusera på det här stora hela? Vi gör ju ändå det mesta rätt, kan vi säga, när vi försöker försvara oss själva. Varför kan inte det goda i ditt liv uppväga det lilla onda du gör? För det första så är det onda kanske inte så litet som du alltid vill påskina när du försvarar dig själv. Och för andra så kan en väldigt konkret och mänsklig anledning vara att människor och våra relationer är ömtåliga. Jag har hört att för att en relation som helhet ska betraktas som positiv, att man ska känna att det är en bra relation, så måste det finnas 10 bra interaktioner för varje dålig. Alltså, om du grälar med en vän så måste du sedan ha 10 bra samtal för att din vän ska tycka att det här är en bra relation. Och anledningen till att det är så, det är väl helt enkelt att det är lättare att förstöra än vad det är att bygga upp. Med människor är det så att ett litet ord, en liten förlupen mening, kan, om den träffar rätt, tränga djupt ner i en människa och som en klusterbomb slita sönder den människans inre. Och tyvärr är det ofta så att det är de vi älskar och de vi känner som vi extra mycket vet vad vi ska säga för att verkligen gå på djupet. Antagligen så har du både varit mottagare och avsändare av sådana här klusterbomber. Så du vet hur djupt sårade vi kan bli av ord som verkar så små och enkla. Och hur lätt det är att tanklöst fyra av dem. Jag kan tycka att det är skrämmande att vi med tanklös, banal nonchalans kan slunga ur oss ord som skadar människor som vi älskar djupt. Direkt när vi sagt orden och hör dem så vill vi liksom ta ut handen och rycka tag i dem och dra tillbaka dem. Men det går inte, för de är redan sagda och skadan är skedd. Sonja berättade för mig när vi satt och pratade här före gudstjänsten att när hon jobbade som lärare, det första hon gjorde när hon hade en ny klass var att hon tog en tandkrämstub och pressade ut tandkrämen. Och så frågade hon eleverna, är någon som vill komma och stoppa tillbaka tandkrämen? Det var ingen som ville det. Och då sa hon att så är det med våra relationer, att man kan säga saker som skadar och sen går det inte att stoppa tillbaka tandkrämen. Jag säger det här för jag vill ge er ett konkret exempel på vad det är att bryta mot Guds lag. För i Romarbrevet så är det Guds lag, kampen mot syndet och köttet och livet i anden som står i fokus. Romarbrevet, det är skrivet av Paulus. Han hoppades resa till Rom och före han gjorde det så ville han skriva en förklaring av vad det var han hade undervisat under sina missionsresor. En slags sammanfattning. Och den hanterar just lagen och det nya livet i anden. Och den här texten just hamnar lite i brytpunkten. Det har varit ett stycke om lagen och köttet och så blir det brytpunkten som går över till det nya livet i anden. Så först ska jag säga något om Guds lag. Och Guds lag, det är en lag som Gud gav till Israel i gamla testamentet. Den är ganska lång och omfattande. Men du kanske känner till de 10 budorden. De första 3, de handlar om relationen till Gud, att skydda den. Det handlar om att inte ha några andra gudar, att inte dyrka avgudar, att inte missbruka Guds namn och att hålla sabbaten helig och avsätta den till gemenskap med Gud. De andra 7 budorden, de handlar om mänskliga relationer. Att vi ska hedra vår far och vår mor, inte mörda, inte begå äktenskapsbrott, inte stjäla, inte ljuga. Och att inte ha begär till någon annans egendom eller begär till någon annans hustru eller man. I populärkulturen och bland människor överlag så kan det finnas en tanke om att Gud förbjuder det som är roligt. Och för det första så skulle jag fråga vad det är i den här listan som de tycker är så roligt som de gärna skulle göra. Och för andra skulle jag fråga om de är så insatta i vad lagen betyder. För det som Gud gör här, det är inte att förbjuda det som är tråkigt, utan han skyddar det som är värt att skyddas. Det som är värdefullt vill Gud skydda. Och det som är viktigt för dem att skydda, det är relationen mellan oss och mellan Gud. Det är vår rätt till vila på den 7:e dagen och att ägna den dagen åt honom. Det är familjen. Det är vår rätt till liv, att inte bli skadade. Det är vår rätt till egendom, att kunna leva liv i trygghet. Gud skyddar äktenskapet och mänsklig sexualitet, precis som Martin undervisade om för 2 veckor sedan. Och Gud vill också skydda våra personer, vårt inre. Budet att du ska inte mörda förklarar Jesus att det är inte bara att mörda någon, utan det är också förolämpningar och att skada någons inre. Jesus säger i bergspredikan, den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande i henne. Den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande i henne. Gud säger också att sanningen ska skyddas. Och han säger också att det är inte bara handlingarna, utan det är begären som sitter i hjärtat som bryter mot lagen. Så lagen, den skyddar det som är gott. Och nu vill jag ställa en fråga till er. Ni behöver liksom inte räcka upp handen eller så, men fundera verkligen på den och tänk ut ett svar. Och frågan är, vem här inne vill ha lagens beskydd? Vem vill ha lagens skydd för din kropp, för dina känslor, för din värdighet som människa? Vem vill ha lagens beskydd för det du äger, för din familj, för ditt äktenskap, för sanningen? Guds lag säger att du är skyddsvärd. Och det är precis det som står i episteltexten. Lagens rättfärdiga krav. Lagens krav på oss, de är inte elaka, pålagda av en ond gud för att se om vi kan lyda honom bara för att. De är rättfärdiga för att de skyddar det som är värt att skyddas. David sjunger i Psaltaren 19. Herrens domar är sanna, de är alla rättfärdiga. De är mer värda än guld, än mängder av fint guld. Det är sötare än honung, än renaste honung. Så Guds lag, den är god, för den kommer från Gud. Och den skyddar det som är värt att skyddas. Om du håller med så här långt, att Guds lag är god, och du vill ha skydd från den, så är min nästa fråga: vem här inne är beredd att bli dömd som lagen kräver? Under tiden som du funderar så läser jag ett tidigare stycke i Romarbrevet. Paulus skriver där: syndens lön är döden. Alltså, synd, det är det som bryter mot Guds lag, och syndens lön är döden. Vem här inne vill dömas som lagen kräver? Du har ett problem. För även om du håller med om att Guds lag är god och du vill hålla den, så kan du inte hålla den. När du sitter här i kyrkan så kan du lova, och jag tror många av oss lovar, att när jag går ut från kyrkan nu den här veckan så ska jag inte längre skada andra människor. Jag ska inte ljuga. Jag ska inte träda över de gränser som Gud satt upp. Jag ska inte ha några mer orena begär. Helt enkelt, från och med den här stunden så ska jag leva ett gott liv. Men vi vet ju hur länge det håller. Har du tur så klarar du dig ut genom dörren, men inte mycket längre än så. Det bor något sjukligt inom dig. Något som du inte kan kontrollera. Som Paulus skriver tidigare i Romarbrevet: jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Oavsett vad du sitter och tänker nu, så vet jag att i veckan så kommer du gå ut och göra det du hatar. Och det du vill, att älska Gud och dina medmänniskor, det kommer du inte göra som du borde göra. Och det är inte för att jag har en låg tro om just dig. Grannen bredvid dig i kyrkbänken har samma problem. Det är en ofrånkomlig verklighet för alla människor. Med Paulus ord så är det köttet i oss. Det är det som är roten till synden, till det onda. Visst kan det här verka hopplöst för oss. Hur ska vi kunna vinna över sjukdomen i våra egna hjärtan? Vi kan nog fatta att vi gör fel, att vi måste omvända, att vi måste vända bort från onda och göra något annat. Men vart vänder vi oss? Köttet, vår syndiga natur, det sitter i människan, i vårt hjärta, i människans hjärta. Det är en cancer som ingen mänsklig läkare kan skära ut. Med Paulus så kan vi verkligen ropa: jag arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Det finns bara ett svar, och det svaret är Jesus Kristus. Det finns inget annat namn som är givet under himlen till människor för frälsning. I texten så skriver Paulus: det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son till syndoffer, till det yttre lik en människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Det är också det här som GT-texten och evangelietexten handlar om. Att Gud har bestämt att hela mänskligheten ska bli räddad. Gud har bestämt att du ska bli räddad och har en plan för att iscensätta den räddningen. Vilket är att han, Jesus, föds till jorden som människa. Det är nämligen så här att Gud räddar inte genom att bara glömma bort allt ont du gjort. Och låtsas som att synden inte fanns. Han gör det inte genom att sopa allt under mattan. För det du har gjort finns kvar. All skada du orsakat, den finns fortfarande kvar. Och någon måste betala priset för det du har gjort, människorna du har skadat. För Gud, han är en rättvis Gud, och hans rättvisa kräver att överträdelse mot lagen, de måste straffas. Det är därför Jesus föds, för att leva som människa, precis som du och jag. Men samtidigt så är han Gud. Han levde helt utan synd, men på korset så tar han din och hela världens synd på sig och dör för den. Syndens lön är döden. Men det är inte du som behöver dö för dina synder, utan här straffet tar Jesus på sig. Det är det betyder att Jesus är ett syndoffer. Han tar dina synder på sig och offrar sig för dig. Jesus är det enda svaret på frågan: vem kan rädda dig från din dödens kropp? Du kan söka var du vill i andra religioner, eller, och det behöver inte vara nedskriven religion, det kan vara naturreligioner, andlighet, spiritualism. Du kan söka inom dig själv efter svar i vetenskap eller upplysning eller politik eller ideologi. Men det är bara här i Bibeln som du kommer hitta Gud på ett kors, död för dig. Han dog för dig, han uppstod för dig. Och nu så vill han inget hellre än att göra dig fri. I Jesus blir synden fördömd, men vi syndare, vi går fria. Du som är tyngd av kampen mot ditt kött, mot, och tyngd av kampen mot synden i ditt hjärta, dig vill Jesus göra fri. Jesus säger själv: kom till mig, alla ni som är trötta och tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Men om du som hör det här, som lyssnar, tror att du inte behöver Jesus, dig vill jag varna. Jag är ofta ute och seglar, i alla fall på somrarna. Och då tycker jag om att ta med mina vänner ut och segla. Och jag låter dem gärna ta rodret. Och då kan det vara så att när de styr så kanske de inte vet var alla grund finns, eller kanske inte tänker på det. Och jag vill vara pedagogisk och försöka förklara att det här sjömärket betyder att det är ett grund här. Vi kanske behöver tänka på det. Men ibland så måste jag säga, vi måste vända om nu och ta en annan riktning. För annars går vi på grund. Du kanske inte ser det än, men om du inte lever med Jesus så är ditt liv på väg mot ett grund. För även om du inte ser det så gör det inte grundet mindre verkligt. Paulus skrev: syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Detta är de enda två valen som människor har. Straffet för din synd måste drabba någon. Och antingen så drabbar det dig, eller så drabbar det Jesus. Om du omvänder dig och tror Jesus, så kommer straffet drabba honom. Och den gåvan du får, det är frihet och evigt liv. Och precis som om man är ute och seglar och på väg mot ett grund, så kan man behöva agera snabbt. För helt plötsligt kan det vara för sent. I somras så var jag ute och seglade. Jag var själv i båten. Och det blåste runt 13, 14, 15 sekundmeter. Så enligt SMHI så är det när hela träd börjar svaja och man går i obehindrat mot vinden. Det blåste mycket. Och jag skulle kryssa, det är när man zigzackar för att ta sig fram mot vinden. Och är man inte observant då, så kan man hamna i en farlig situation, för att vinden knuffar båten Och håller man inte koll på vad grunden är, så kan man bli uppknuffad på ett grund. Och det här var det som höll på att hända mig. Jag såg att jag var på väg in i en väldigt farlig situation och hade 10, 20, 30 sekunder på mig att vända om. Och hade jag inte vänt om då, så hade jag utan tvivel gått på grund. För då hade jag kommit för långt in och inte kunnat göra något åt det längre. Så kan våra liv vara. Faror kan dyka upp plötsligt. Och ingen av oss har någon garanti om hur länge vi lever. Men idag, här och nu, så kan du välja att följa Jesus. Han vill göra dig fri från din synd, från din skam och från den skuld du bär på. Och om du omvänder dig och tror honom, så blir du verkligt fri, utan några undantag. För om du är kristen, så kan du säkert känna igen tanken att jag nog kanske inte är tillräckligt god för Gud. För även om du vänder om och följer Jesus, så är det ju så att vi fortsätter synda. Vi går ut från kyrkan och i veckan så skadar vi våra medmänniskor. Vi träder över varje gräns. Och så kanske du frågar dig själv, om jag verkligen hade vänt om jag verkligen trodde Jesus, skulle jag verkligen synda som jag gör? Har jag verkligen kommit till tro på Jesus? Så här är det, att även om du följer Jesus och omvänder dig, så blir du inte fri från synden. Det du blir fri från, det är syndens konsekvenser och syndens makt. Tyvärr är det så att din kötsliga natur, den finns fortfarande kvar. I det här livet så går det inte att komma från den. Det Jesus gör dig fri från, det är straffet, det är skulden, det är skammen. Det betyder att synden, den har inte längre någon makt över dig. Den kan inte binda dig, den kan inte snärja dig. Du behöver inte längre vara slav under dina synder. Friheten i Kristus, det innebär att du aldrig behöver oroa dig, oavsett vad som händer. Jesus, han kommer aldrig att vara den som gör dig orolig eller osäker. Om du börjar tvivla på att du verkligen är fri, eller börjar tvivla på att Jesus offer skulle räcka för dig, så är det bara djävulen som försöker lura dig. Tro inte på det, utan håll dig till detta. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Jesus Kristus. Det finns inga undantag. Med Jesus behöver du inte längre frukta synden eller döden. Så vill jag nu ställa en tredje fråga till dig. Vart är du på väg? Seglar du mot grundet eller seglar du mot en trygg hamn? Vill du leva som slav under synden, plågad och tyngd av din skuld och skam, i väntan på det eviga straffet? Eller vill du tro Jesus och ta emot hans frihet? Vill du bli fri från syndens makt, från djävulen och från döden? På ett ögonblick blir du helt fri. Det betyder inte att kampen mot synden i ditt liv försvinner, eller att ditt liv i övrigt blir bättre eller lättare. Men när du går ut från kyrkan, så går Jesus med dig. Oavsett vad som händer, vad du gör eller vad som drabbar dig, så kan du alltid veta detta, att du är helt fri i Jesus. Låt oss be. Tack Gud att det var ditt beslut och din plan att rädda hela mänskligheten, att rädda oss. Tack Gud att du föddes till jorden som människa för att leva som oss, men syndfritt, och ta våra synder på dig när du dog på korset. Tack Gud för att vi i dig får vara helt fria från den synd som vill tynga oss ner. Jag ber Gud att du ska ge oss den tro som ger evigt liv, och ge oss den visshet så att vi aldrig tvivlar på att vi i dig är helt förlåtna och fria. I Jesu namn. Amen. Så får vi gemensamt bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad i den heliga ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmel, sittande på Guds mäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Så får vi nu gemensamt lovsjunga och prisa vår Herre. Under den tar vi upp en kollekt, frivillig kollekt som går till ELU.
Thank you.
Vi ska be kyrkans förbön, men före det så har jag glädjen att få meddela att igår så döptes Agnes Enander här av Mats Enander. Vi får bära med oss henne och hela familjen i våra böner. Vi ber. Herre vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Välsigna vårt arbete, ge världen fred och rättvisa. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och öppenhet. Vi ber särskilt för Agnes och Marcus och Lovisa. Vi ber om ditt beskydd och välsignelse över deras hem. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Kom Herre till de sjukande, sörjande och ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Fader vår, som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Herren var. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen, amen, amen. Varsågoda och sitt. Vår gudstjänst är snart slut och jag vill informera om det kommande programmet här i kyrkan. På torsdag så är det småbarnssång klockan 10.30 och nästa helg så är det musikalhelg som börjar på fredag och det är övning på fredag och på lördag. Och på söndagen så får vi sen gå på musikalgudstjänst. Musikalen handlar om Daniel. Och gudstjänsten är klockan 11 som vanligt. Lite längre fram, den 20 april, så kommer ELM att anordna en konferensdag om Sverigemission. Det kommer vara föredrag, praktiska workshops i hur man delar evangelium i vardagen. Och på kvällen så kommer det vara predikan, lovsång och även ett panelsamtal om Sverigemission. Det rekommenderar jag varmt att ni går på och skriver in datumet. Det kommer ut detaljer om program och hur man anmäler sig inom kort. Efter vi sjunger en avslutande sång och sen får vi ett presbudium. Och därefter så kan vi fortsätta gemenskapen en våning ner för kyrkfika. Och om du har frågor om predikan eller tankar som du vill dela så blir jag jätteglad om du kommer att prata med mig efteråt. Jag kommer stå längst bak i kyrkan då. Var nere på kyrkbikat också. Ja. Ja, det går att anmäla sig redan nu till den här konferensdagen den 20 april. Och då är det så att Elin bjuder på mat, men du måste anmäla dig så du vet hur många det blir. Och det är här i Roseniuskyrkan. Tack, Arvid.
I see som vårdlösa dig ner. I en kamp du inte orkar kämpa med. Om du inte får falla i Jesu armar, i vems armar ska du då falla i? Din väg har känts lång och i stormar har du famlat efter en skyddande hand. Om du inte finner ro i Jesu armar, i vems armar ska du då finna ro? Han går aldrig förbi dig, han är för evigt bara dig. Han går brasa som bränner sönder din tron. I din svaghet ser du inget håll. Om du inte kan bli hel i Jesu armar, i vems armar kan du då bli hel? För evigt vara din. Han går aldrig förbi dig. Han vill för evigt vara din. Han vill för evigt vara din.